Finanskrisen år 2008 var den värsta sedan den stora depressionen på 30-talet som har drabbat världen. Det var en lång process och få har kanske fått grepp om vad som egentligen hände. Det var en stor bank, ett stort investeringsbolag som gick i konkurs, Lehman Brothers. Och för att göra en lång berättelse kort, vad som hände var att i USA, det var en bostadsbubbla som skapades. Bankerna lånade ut pengar till privatpersoner utan någon säkerhet, speciellt stor säkerhet alls. Och sen så togs de här lånen, de såldes vidare till andra personer för att tjäna pengar. Och på det viset så skapade man väldigt osäkra likvider. Och sen hände det olika saker i världsekonomin som gjorde att det blev en total kollaps utav en av de här koncernerna, Lehman Brothers, som hade gömt över 50 miljarder dollar i lån förklädda som försäljningsvinst, och de gick bankrutt och tvingades in i den största konkursen i amerikansk historia. Det saknade i amerikansk historia. Och det som hände var förstås att det här påverkade hela världsekonomin. Och det orsakade en kedjereaktion. 30 miljoner människor förlorade arbetet runt om i världen. Nära 30 miljoner människor förlorade jobbet sedan 2007 på grund av den pågående krisen. Vilket innebär att det globala antalet arbetslösa är 200 miljoner år 2012. De personer som hade fått de här lånen och inte kunde betala tillbaka dem, ja, de blev vräkta från sina hem. Många av dem hamnade på gatan. Miljoner människor, upp till 10 miljoner människor, kastades ut eller blev uppsagda ifrån sina hem som ett resultat av det här. Så det skapade otroligt stort lidande. Finanskrisen gjorde att matpriserna sköt i höjden. Och det orsakade också enorm svält runt om i världen. Under 2009, som ni ser på den här grafen, så steg det upp till över 1 miljard människor som var undernärda år 2009 som ett resultat av den här finanskrisen. Och vi är inte ute ur den än, utan vi känner fortfarande följderna av det som har hänt. Vad var det som orsakade den här finanskrisen? Gång på gång på gång. När man undersöker det här så kommer man fram till ett och samma svar. Att i grund och botten så ligger människors girighet till grunden. Att man vill tjäna pengar. De bankmännen som lever på, som gör otroligt stora pengar på att använda andra människors krediter. Och spela på dem ungefär som på lotto. Man tar risker, man investerar i saker och ting. Och sen får man jättestora vinster kanske som resultat av det. Om det inte gör det så klarar man sig ändå. Man får otroligt stora bonusar. Det här ligger till grunden för hela det här systemet som har orsakat den här krisen. Ett sånt här exempel på girighet var AIG, som också höll på att gå i konkurs. Men USAs regering sköt in 170 miljarder dollar av skattebetalarnas pengar för att rädda det här bolaget från att gå i konkurs. Och utav dem så behövde det här bolaget betala ut 165 miljoner dollar i bonusar till sina omåttligt rika anställda. Och ni kan tänka er, människor, de fattiga, drabbas av det här. De får inget lån, de blir vräkta från sina hus, de förlorar arbetet, de blir undernärda. Medan de här, som är egentligen de riktiga bovarna i dramat, de belönar sig själva med bonusar. Det här är den världen som vi lever i, och det här orsakade otrolig frustration i världen. En värre röra, säger Forbes, är de 44 miljarder dollar av skattebetalarnas pengar som AIG betalade i räkningar till andra finansbolag. Många av de betalningarna gick oavkortat ner i kassan hos samma Wall Street-banker som betalade ut 20 miljarder dollar i bonusar 2008. Så de här pengarna, de här som ligger uppe i den rika klassen, de drabbades inte speciellt hårt av den här finanskrisen. Visst, de förlorade vissa investeringar, men de hade väldigt fina villor kvar, de hade väldigt fina hus och alla de här sakerna kvar. De som verkligen lider är de som inte har det så gott ställt och kanske inte förstår sig på det här med ekonomi på så bra sätt. Man kan verkligen säga att Bibeln har rätt i de här orden. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och inte bara sig själva, men många andra har den vållat mycket lidande. Bibeln fördömer girighet i alla dess former. Och det är så att vårt samhälle är ett väldigt ojämlikt samhälle. Här är lite statistik för oss. Hälften av världens tillgångar ägs av 1% av befolkningen. Den rikaste procenten äger 65 gånger mer än den fattigaste hälften. De 85 rikaste personerna i världen äger lika mycket som de 35 miljarder fattigaste sammanlagt. 7 av 10 personer bor i länder där den ekonomiska jämlikheten försämrats de senaste 30 åren. Det är ett väldigt orättvist samhälle som har skapats utav den här kärleken till pengar som sägs vara roten till allt ont. Det är ett utav tidens tecken, ett extremt fall utav tidens tecken som vi lever i. I Andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1-5 så står det så här, att det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud. Det är precis den bilden som vi ser i dagens samhälle idag. Och det är någonting som Gud fördömer med allra strängaste språk. Det kommer en tid då han kommer att döma var och en efter sina gärningar. Så vi tycker att det här är fruktansvärt orättvist och det är det. Men det kommer en upprättelse. I Jakobsbrevet kapitel 5, vers 1-5 så står det så här: Lyssna, ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom ska förmultna, era kläder förtäras av mal. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Det handlar om vår tid. Se den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar. Med andra ord, sättet som många har vunnit sin rikedom på är genom utpressning utav de som förtjänade att ha de här pengarna. Det står att ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Och det är precis vad de här personerna har, vad otroligt många personer har gjort och gör fortfarande idag. Ni har gött er på slaktdagen. Så det kommer en dom, det kommer en upprättelse för det här. Jesus säger att det är omöjligt att vara kristen och att leva för pengar samtidigt. Jesus säger att ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre. Eller så kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jesus säger att det är omöjligt. Vi kanske tycker, ja men det går att jag försöker att jag gör mitt mål i livet med att tjäna pengar, med att få det bra ställt och att tjäna Gud också. Jesus säger att det är omöjligt. Om du har det som ditt mål i livet så kommer du inte att tjäna Gud. Du kommer att tjäna mammon. Jesus sa till sina lärjungar, Amen säger jag er, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det som händer är, Jesus säger inte att det är omöjligt för en rik att komma in i Guds rike, men vad han säger är att det är svårt. Det är mycket svårt eftersom att de rikedomarna som man får väldigt, väldigt lätt lockar en till att få det här habegäret, den här kärleken till pengar som Bibeln säger är roten till allt ont. Gud älskar oss människor. Och han vill inte, eller han vill att vi ska bli frälsta. Han vill att vi ska komma in i Guds rike. Så därför så har han gjort ett botemedel eller ett motgift emot den här girigheten. Och det här motgiftet, det kallas för självuppoffrande givmildhet. Och det är ett underbart motgift. Femte Mosebok kapitel 15, vers 7-8. Säger så här, det var Gud som talade till israeliterna. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder i någon av dina städer eller i ditt land som Herren din Gud ger dig, skall du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Så det här är Guds lösning på det här, att vara villig att hjälpa de fattiga, att vara villig att öppna sin hand, att låna ut om det är någon som behöver. Och vi kan tycka, men det ska vi bli, tänk om vi blir utnyttjade, kanske någon säger. Men Ordspråksboken 19 och vers 17 säger så här, den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Så om vi ömmar oss för de fattiga, om vi är villiga att låna ut åt de fattiga eller ge till de fattiga, så kommer Gud att ge oss lön för det. Om det är här i livet eller i det kommande, det får vi se, men det finns på något sätt en lön i att hjälpa de fattiga. Så vi gör det inte för egen vinnings skull, men det här är vad Bibeln säger, så det är en bonus om du vill använda finansiella uttryck. En gudomlig bonus. Lukas evangeliet 12, vers 33-35. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Det här är Guds orsak till varför han kallar oss till att vara givmilda. Varför han kallar oss till att uppoffra, ha en uppoffrande givmildhet. Helt enkelt därför att där vår skatt är, där kommer vårt hjärta att vara. Gud är inte direkt beroende av våra pengar. Han skulle kunna säga ett ord och sen hoppar pengar fram rakt framför ögonen på oss, eller hur? Han har den kapaciteten. Men han kallar oss till att ha självuppoffrande givmildhet. För att förändra vårt hjärta. För att vi ska få ett hjärta som är i himlen. Ett hjärta som ömmar för de fattiga. Ett hjärta som en karaktär helt enkelt. Som reflekterar Jesus självuppoffrande karaktär. Så det här är orsaken, det här är syftet. Han vill att vi ska omvända oss till hjärtat. Martin Luther, han uttryckte det så här. Det krävs tre omvändelser. Av hjärtat, sinnelaget och penningpungen.
Ja.
Stämmer inte det? Ja, vi kanske säger att vi är kristna och vi har omvänt oss. Men sen när det kommer till att vara givmilda, då behövs det en extra omvändelse. Men det här är orsaken till att Jesus ger oss det här privilegiet att vara givmilda. Privilegiet att hjälpa andra i deras situation. Med de ekonomiska tillgångar som han har gett till oss. Det är inte storleken i sig själv som är viktig för Gud. Det är inte så att Gud på något sätt är en girig Gud som vill ha pengar. Så som vi är. Men han ser att det är för vårt bästa att vara givmilda. Och vi läser i Lukas kapitel 21 om änkans gåva. Står Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade ner två små kopparmynt. Då sade han, amen säger jag er. Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan. Men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Ser ni här? Jesus sa, det som han värderade var inte hur stor summan var. utan det var med vilken kärlek, eller det var vilken kärlek som fanns i hjärtat, vilken självuppoffring som fanns i hjärtat som gjorde den här gåvan godtagbar inför Gud. Och på samma sätt är det med oss. Det handlar inte om hur mycket vi har, utan det handlar om vad vi gör med de pengar som Gud har anförtrott oss. Gud behöver inte våra pengar, han äger dem redan. Men han vill forma vår karaktär. Och efter de här principerna, den här självuppoffrande givmildheten, så levde den tidiga kristna kyrkan också. I Apostlagärningarna kapitel 2, vers 45 så står det att de sålde sina egendomar och allt vad de ägde, och de delade ut till alla efter vad var och en behövde. De hade otroligt stor givmildhet. De var villiga att sälja allt som de ägde. Och sen, om det behövdes, att dela ut till de fattiga och de som behövde bland sina egna. Och det här är en plikt för oss som kristna. Varför då? Jo, det står, om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? En bra fråga, eller hur? Hur kan då Guds kärlek förbli i honom om vi stänger till vårt hjärta? Vad menar du, Jonathan, med det här då? Menar du att vi ska ge allt vad vi äger för att vara kristna? Att vi ska lämna ifrån oss alla våra egendomar? Är det det som du säger? Det tycks ibland så här i Lukas evangeliet kapitel 14, vers 33, så står det: på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Jag säger, det här är ju galet. Ska vi flytta ut i kloster och sälja allt som vi äger och inte ha några ägodelar? Är det det som Gud försöker lyfta fram här? Vi ska titta på ett annat exempel på en person som lämnade allt. I Lukas kapitel 5, det var tullindrivaren Matteus. Lukas kapitel 5, vers 27-29. Det står: när Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom: följ mig. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Så fråga, hur mycket lämnade Levi? Allt, eller hur? Vers 29. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem, där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Hade han ett hem fortfarande? Tydligen. Men han lämnade ju allt. Lämnade han inte sitt hem? Jag tror att Gud kallar oss kanske inte alltid till att sälja alla våra egendomar. Men han kallar oss att vara villig till att göra det. Det var en slavdrivare i USA som var otroligt brutal och grym mot sina slavar. Och speciellt mot en av dem. Och när den här slavdrivaren började bli gammal så började han att få lite dåligt samvete för det han hade gjort. Och han sa, jag vill försona mig med de här slavarna. Speciellt den här ena slaven som jag har behandlat riktigt hemskt. Så han kallade in den här slaven och sa, okej, vad ska jag göra för att få din förlåtelse? Kan du förlåta mig för vad jag har gjort mot dig? Och slaven funderade, han sa, ja, du har verkligen gjort hemska saker mot mig. Det vill jag inte förneka. Men du kan få min förlåtelse på ett villkor. Att du går ner utifrån sängen. Du kryper på alla fyra ner för trappen ner till svinstian. Du rullar dig i gyttjan där. Och då ska du få min förlåtelse. Den här slavdrivaren blev otroligt rasande. Han slängde ut den här slaven ur huset. Och ja, det tog lång tid innan han hade lugnat ner sig. Men sen efter ett tag så insåg han att hans hälsa var inte den bästa. Han höll på att bli sämre och sämre. Han låg till sängs där och han kallade slaven på nytt till sig. Och sa, men alltså, kom igen nu, berätta för mig. Vad ska jag göra för att få din förlåtelse? Och slaven var ihärdig. Han sa, tyvärr, jag har berättat vad som krävs. Du ska gå, krypa ut, ni inte svinstian, du ska rulla dig i gyttjan där och då ska du få min förlåtelse. Och den här slavdrivaren blir arg igen och skickar ut honom. Tredje gången händer det här. Och nu är slavdrivaren ganska så matt. Han har inte mycket kraft kvar. Han inser att hans tid är inte, han har inte mycket tid kvar här på jorden. Och han säger till slaven: vad kan jag göra för att få din förlåtelse? Och slaven säger samma sak igen. Du måste gå, krypa ner till svinstian, rulla dig i gyttjan och så får du min förlåtelse. Och nu blev inte den här slavdrivaren så upprörd längre. För han tänkte efter, han sa: jo, med allt det hemska som jag har gjort mot den här slaven så är ju det faktiskt inte så illa i jämförelse. Jag förtjänar det. Jag förtjänar mycket värre än det. Så om det är det som krävs så ska jag göra det. Och han började kliva ur sängen. Och slaven sa: nej, ligg kvar. Du behöver inte göra det. Jag ville bara se om du var villig. På samma sätt är det för Gud. Han kallar oss kanske inte alltid till att göra, att lämna allt. Men han kallar oss till att vara villiga. Och han testar oss ibland. Som han testade den rike ynglingen som kom till honom. Ni minns att han frågade Jesus: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa: håll buden. Och så sa den unge mannen: jag har hållit alla buden sedan min barndom. Vad mer fattas mig? Och Jesus fick kärlek till den här mannen och han tittade på honom och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger. Och så ska du få en skatt i himlen. Kom sedan, säger han, och följ mig. Och vid de orden, vad händer? Den unge mannen blir bedrövad. Och han går bedrövad därifrån. Varför då? Jo, för att han ägde mycket. Han hade stora rikedomar som han inte var villig att släppa. Jesus la fingret på hans avgud. Han sa: vad är det som hindrar dig ifrån att verkligen leva för Gud? Jo, det är dina rikedomar. Är du villig att släppa dem? Och den här unge mannen var inte villig att göra det. Hur kan Gud förvänta så mycket? Jag menar, vi måste ju ta hand om oss själva. Och hur kan han förvänta att vi ska vara villiga att lämna allt till honom? Jo, som kompensation utav att lämna allt till Gud så har Gud gett otroligt fantastiska löften till oss som gäller vår situation. Hebreerbrevet 13:5 säger: lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Gud har gett otroliga löften. Han vill ta hand om oss och han kommer att ta hand om våra behov. Han kommer kanske inte att ge oss en lyxvilla med en sprillans ny båt. Men det står så här i 1 Timoteus brevet 6:7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Så har vi mat och kläder så ska vi vara nöjda med det. Gud kommer kanske inte ge oss allt vi vill ha. Men han kommer ge oss allt som vi behöver. Och det kan vi lita på. Det kan vi ta till honom och säga: nu är det någonting som vi behöver. Vi har ett behov här, Gud. Och du har lovat att förse oss med de behoven. Om vi saknar mat, om vi saknar kläder. Gud har lovat att ta hand om oss. Matteus kapitel 6, vers 31-33. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Jag kan tala med säkerhet om de här löftena. För jag vet att de är sanna. När jag arbetade på Lifestyle TV så var det just under den här finanskrisen som jag pratade om 2008. Och det gjorde att donationer och sånt som Lifestyle TV överlevde på, de gick ner. Och det var väldigt svårt att kunna betala de stora kostnaderna som det innebar att sända kristen TV. Vi fick inte lön på många månader. Men varje dag, tre gånger om dagen, så gick vi ner på våra knän. Vi sa: Gud, det här är ditt projekt. Det här är din TV-station. Du vill sända ut det här budskapet till världen. Och då får du ta hand om det. Vi lämnar det här i din hand. Herre, du har gett oss de här orden. Du har gett oss löften om att du ska förse alla våra behov. Och det tar vi fasta på också. Och vi gör det också för den här tv-stationen. Varje månad så skedde det mirakel. Bokstavliga mirakel. Människor som ringde in som inte alls hade ens tänkt att de skulle ringa in. Men de gjorde det av en slump och sen på något sätt så kom de att börja fråga om den ekonomiska situationen. Och hade vänner som också ville ge pengar till någonting gott. Sådana här sammanträffanden som vi pratade om i vårt första möte. Som hände gång på gång på gång. Och varenda månad så hade vi tillräckligt för att betala kostnaderna. Och hur var det med oss då? Hur skulle vi överleva? Jag hade ingen lön då på 4 månader. Under en viss tid. De här pengarna. Eller trots det. Så saknade jag aldrig någonting. Vi saknade ingenting. Trots att vi hade ingenting, ingen lön på det sättet. Men vad vi gjorde. Vad som hände var. Att till exempel någon kom ifrån. Ett ställe. Det var i Örebro. Jag bodde i. Lifestyle TV ligger i Skåne. Och det var någon från Örebro som kom ett stort lass frysvaror till oss. Och sa, vill ni ta hand om det här? Och det levde vi på under de där månaderna. Det var en hel frysbox, en hel sån här jättestor frysbox full med varor. Med falafel och med olika maträtter som vi åt hela den tiden. Det var lite enformigt, men vi mådde otroligt bra. Vi hade ingenting som vi led utav. Så jag vet att de här löftena är sanna. Vi kan testa Gud. Vi kan säga Gud, nu är det så här. Du har sagt så här. Så bevisa att det är sant. Han kommer att göra det. Det kan jag garantera dig. Låt oss sitta på en biblisk princip. För att försäkra oss om vår givmildhet. Gud förväntar inte att vi ska ge allt nödvändigtvis som vi har. Men den andel som han förväntar sig regelbundet ifrån oss är en tiondel utav vår inkomst. Vi läser i psalm 24, vers 1 så här. Låt oss göra det här lite praktiskt. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den. Så fråga, hur mycket tillhör Gud? Allt. Okej? Okay. Så det här är Guds papper egentligen. Är det inte det? Den här salen som vi är det Optimas?
Nej.
Det är Guds. Lamporna, allting som finns tillhör Gud. Vad med vår plånbok? Är det Guds plånbok? Är det Guds kreditkort? Kanske står vårt namn på det, men jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren enligt Bibeln. Och med mindre vi tror att det inkluderar inte pengarna, så står det i Haggai 2:9, mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. Och vi kanske tycker, men Gud, hur kan du säga att det där är ditt? Jag har ju arbetat för mina pengar. Jag har ju slitit och kämpat hårt för att få dem. Det är väl klart att det måste vara mina som jag har rätt till. Men i 5 Mosebok kapitel 8 så får vi en påminnelse som säger så här. Du ska inte säga i ditt hjärta, min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är idag. Vem är det som ger oss kraft att leva? Vem är det som ger oss kraft att arbeta? Det är Gud, eller hur? Han har rätt. Han skulle kunna ta det här ifrån oss. Och därför har han full rätt till också vad vi har på vårt konto. Han behöver inte våra pengar. Han äger dem redan. Men för att behålla vårt hjärta i en självuppoffrande givmildhetsattityd, så har han satt att regelbundet, han har instiftat den här principen om tionde, att regelbundet ge en viss summa tillbaka till Gud. Den här principen var en gammal praxis. Det står först om den om Abraham i första Mosebok 14:20, hur han gav tionde till Melkisedek i Salem. Vi läser om Jakob och hur han gav, lovade Gud att utav allt som han skulle få så skulle han ge Herren tionde. Alla de inkomster som han fick skulle han ge tillbaka tionde till Herren. Det här blev en institution, eller det blev institutionaliserat i Israel, i det gamla Israel. Tredje Mosebok 27:30 säger Gud så här: allt tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt tillhör Herren. Den är helgad åt Herren. Så en tiondel utav all deras sådd, utav all deras frukt, utav all deras boskap, allting, så skulle de ge tionde tillbaka till Herren, för det var helgat åt Gud. Det var avsatt för honom. De fick inte använda det på det sätt som de tyckte var bäst, utan de skulle använda det på det sätt som Gud hade avsatt att det skulle användas på. Så hur skulle det användas på? Fjärde Mosebok 18, vers 21 specificerar väldigt tydligt vad tiondet skulle användas för. Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet. Det fanns en stam utav Israel som inte fick någon arvedel, och det var Levi, leviterna. De hade i uppgift, en helig uppgift, de var fulltidsanställda i uppenbarelsetältet att sköta allt det som hände där. Och därför så skulle de inte få någon annan lön, någon annan avkastning, utan de var helt beroende utav det här tiondet för att kunna överleva och försörja sina familjer. Fjärde Mosebok 18:24 säger vidare: till det tionde som Israels barn offrar som gåva åt Herren ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem, de skall inte ha någon arvedel bland Israels barn. Någon frågade någon gång att, jaha, kräver kyrkan att man ska ge tionde för att bli medlem? Enligt det här så är det inte kyrkan som kräver någonting, utan det är Gud som säger, det här är mitt. Du ska ge tillbaka den här tionde åt Herren, inte åt kyrkan men åt Herren. Men Herren gav det sen över till leviterna, till de som arbetade där i tjänsten i uppenbarelsetältet. Och Gud såg väldigt allvarligt på om man inte gav tillbaka det här tiondet till Gud. I Malaki kapitel 3 så kommer en väldigt stark och allvarlig varning. Det står där: får en människa stjäla från Gud, ändå stjäl ni från mig. Nu, vad är svaret på det? Får en människa stjäla från Gud? Om vi stjäl från varandra, det är inte, det får vi inte göra. Men tänk att stjäla från Gud. Det är ännu allvarligare. Ändå stjäl ni från mig. Och de säger: vad har vi stulit från dig, Gud? Vi har inte gått upp till ditt himmelska helgedom och plockat ut massa saker därifrån. Men han svarar: tionde och offergåvor. När de inte gav tillbaka det här tionde till Herren så sa han att ni stjäl ifrån mig. Det är inte ert. Ni får inte göra vad ni vill med det. Det är mitt. Förbannelse, står det, har drabbat er, till ni och hela folket stjäl ifrån mig. Så säger han: för in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Det här, Gud säger, testa mig. Våga pröva, Gud, i det här. Om du tycker att, ja, men det är omöjligt, hur ska jag kunna klara mig om jag ska ge tionde? Det går inte. Jag kan inte överleva på den lilla inkomst jag har. Hur skulle jag kunna överleva om jag gav bort 10% av min inkomst? Pröva mig, säger Gud. Han säger: testa mig. Om jag inte kommer att öppna himmelens fönster och låta dina 90% gå längre än dina 100%. Gud har en otrolig förmåga med matematiken. Att 90% det går mycket längre än 100%. Han ordnar det på olika sätt. Jag vet det själv av egen erfarenhet. Min mor, Hon var i en situation flera gånger när hon ställde sig frågan, ska jag ge tionde eller inte? Hon hade tre barn att försörja. Och vid något tillfälle så hade hon, det enda hon hade kvar av sin lön var tiondet. Och hon tänkte, nu måste väl Gud förstå att jag måste försörja mina barn och ta hand om dem. Och säkert skulle Gud förstå det. Men hon tänkte på det här löftet. Hon sa, pröva mig nu i detta. Och hon sa, jag ska testa Gud. Jag ska testa Herrens löfte. Och hon valde att lämna det här tiondet till Gud. Och bara en väldigt kort stund senare så kommer postbilen hem till henne. Och då postbilen kommer med ett paket eller en som är riktat till henne. Hon vet inte varifrån det kommer. Men det innehåller exakt den summan som hon har gett i tiondet. Exakt den summan. Det här hände två gånger för min mor. Hon insåg alltså att det här är inte en tillfällighet. Gud tar hand om dem. Hans löfte är sant. Jag berättade om min egen erfarenhet också. Om den personen som jag träffade i Norrköping. Han hade det dåligt ekonomiskt ställt. Och jag uppmuntrade honom med Bibelns löften. Och min egen erfarenhet. Men han sa just det här att ja, men det där gäller ju bara för dem som betalar tionde. Och jag insåg att han var överbevisad om den här frågan också. Och jag sa, men pröva Gud då. Testa om inte din ekonomi kommer att bli bättre ifall du vågar lita på Guds löfte. Och jag åkte tillbaka till Finland och jag fick det här intrycket som jag pratade om. Att jag borde skicka pengar till den här personen. Och det kom en, två, tre gånger. Och så pratade jag med min fru och jag sa att alltså, jag måste skicka pengar till den här personen. Det här måste vara från Herren. Och då sa hon att det var ett sammanträffande att du säger det, för jag har precis läst en bibeltext som säger att den som ger sitt bröd åt en fattig kommer inte att lida någon nöd. Så det här måste vara från Gud. Så jag skrev till personen och sa att vet du, Gud befaller oss att skicka pengar till dig, så snälla skicka dina kontouppgifter till oss så att vi kan lyda Gud. Någon timme senare så ringer han. Och han sa, det här är helt otroligt. Vid midnatt, dagen innan, eller precis innan, midnatten innan, så fick han sin lön. Och han sa, Gud, jag vet inte hur jag ska kunna klara mig. Jag har en son att ta hand om, jag har en hyra att betala. Jag är timvikarie, jag får inte alls mycket lön. Men här är jag ska testa ditt löfte. Jag ska se om det stämmer det som står i Malaki kapitel 3. Att du kommer att ta hand om mig. Jag vet inte hur det kommer gå till. Men jag ska testa. Och direkt när han fick lönen så skickade han in sitt tionde. Och dagen efter så får han den här e-posten från mig. Kom inte och säg till mig att det inte var från Gud. Kom inte och säg till mig att Gud inte tar hand om oss. Om vi vågar lita på honom. Jag vet det utav egen erfarenhet. Vissa säger att ja, men tionde, det finns inte i Nya Testamentet. Det finns det. Jesus säger, ver ni skriftlärda fariser, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin. Men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Han sätter saker i sitt perspektiv här. Men han säger också, det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Eller hur? Så Jesus säger inte, det är fel av er att ge tionde. Ni måste sluta ge tionde. Nej, han säger bara att sätt saker i sitt perspektiv. Det ena ska ni göra utan att försumma det andra. Ni ska visa den här kärleken, rätten och barmhärtigheten. Inte göra det som någon legalistisk grej att vi betalar och sen så får vi välsignelse från Gud på det sättet. Men trots det så visar Jesus att fortfarande det här är en nytestamentlig sak. I Nya Testamentet så gäller fortfarande principen att det finns de som är fulltidsanställda för Herren. Som är tänkt att arbeta för Gud. Första Korinthierbrevet 9, vers 14 så står det, så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Nu, du kanske, med mindre du tror att det här är någonting jag säger för min egen vinnings skull, så kan jag säga att det här verkligen inte är det. Jag predikade det här långt innan jag själv blev anställd inom församlingen. Och jag skulle göra det oavsett. Det här handlar inte om pengar, det handlar om en princip om att våga lita på Gud. Att våga följa det som Bibeln faktiskt säger. Är det fel att vara rik? Låt oss titta på den andra ytterligheten. Girighet är en ytterlighet. Men det finns en annan ytterlighet också, som är slösaktighet. Och många, de hoppar från ena diket, de säger girighet är det värsta som finns. Och därför pengar, de misstolkar den här texten i Timoteus brevet som säger att kärleken till pengar är roten till allt ont. De tänker att pengar är roten till allt ont. Det är en viktig skillnad, eller hur? Pengar är inte roten till allt ont. Det var därför jag hade det som frågetecken i den där rubriken. Pengar är inte roten till allt ont, men kärleken till pengar är roten till allt ont enligt Bibeln. Så vi ska inte behandla pengar som om det vore någonting ont eller någonting som så fort jag får det måste jag göra mig av med det så att jag inte drabbas av de här plågorna. Nej. Lägg märke till att det inte är en synd att vara rik. Det finns många exempel i Bibeln på rika personer som var rättfärdiga. Ta Abraham. Det står att han var rik. Ta Zacchaeus. Han var rik. Ta Josef från Arimatea. Han var också rik. Men de var rättfärdiga. De blev rättfärdiga i alla fall. Och i första Timoteus brevet 6, vers 17 och 18 så står det: uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar och att vara generösa och dela med sig. Så det handlar inte om hur mycket pengar vi har, utan det handlar om vad vi gör med de pengarna som vi har. John Wesley uttryckte det på det här sättet. Angående pengar så sa han: skaffa allt du kan. Ja, utan att förtrycka andra människor och göra det på andra människors bekostnad eller vara oärlig på något sätt. Men i princip så menar han att vi ska inte betala för mycket för saker och ting. Vi ska inte vara slösaktiga, utan vi ska erhålla så mycket pengar som vi kan få. Sen säger han: spara allt du kan. Och vi ska titta varför man ska spara det. Och sen säger han: ge allt du kan. Så det här var hans tankar om hur man ska använda pengar. I Matteus kapitel 25 så berättar Jesus en liknelse om talenter. Hur många av er känner till liknelsen om talenterna? Okej. Okay. Kortfattat så säger Jesus att det är en husbonde som åker bort på en lång resa. Och han ger talenter, alltså förmögenheter kan man säga, till sina tjänare, allt efter deras förmåga. En tjänare får 5 talenter, en får 2 och en får 1 talent. Och sen säger han: gå och gör affärer, jag kommer tillbaka sen. Sen åker han bort och den som hade 5 talenter börjar att göra affärer och så tjänar han faktiskt 5 till talenter. Den som hade 2 talenter, han gör samma sak och han tjänar 2 talenter till. Men den som hade 1 talent, han gräver ner den i en grop och han lämnar den där. Och sen efter en lång tid så kommer husbonden tillbaka. Husbonden representerar Jesus. Och han frågar: så vad... Så begär han räkenskap. Han frågar: hur har det gått med de här talenterna? Och båda som har tjänat, som har fördubblat sina talenter, som har ökat sin rikedom, de får bekräftelsen ifrån Jesus att bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det som är smått och Gud ska, och jag ska sätta dig över det som är stort. Medan den som grävde ner sin talent kommer och säger att jag visste att du var en hård person som skördade du inte sår och du är så elak och grym. Så jag var rädd för dig så jag grävde ner min talent i jorden. Och den personen får en dom. Han säger att om du verkligen trodde på det så skulle du åtminstone sätta in talenten på banken så att jag fick någon ränta när jag kom tillbaka. Men efter dina egna ord så dömer jag dig på det här. Och helt enkelt, den här liknelsen handlar inte bara om pengar, men den handlar också om pengar, tror jag. Det som Gud har gett oss, vi har ett ansvar att sätta det i omlopp, att förvalta det på ett gott sätt, på ett bra sätt. Så att vi kan använda det för Guds rike. Vi ska inte gräva ner det i den här världen, men vi ska använda det för att göra Guds verk. Det kan vara så att de som har minst talenter frestas att tänka att jag har inte något ansvar gentemot Gud. Men det är så att vi alla har det. Johannes kapitel 6, vers 12 säger så här: när de var mätta sade han till sina lärjungar: samla ihop de stycken som har blivit över så att inget blir förstört. Här ser vi att Jesus var inte en slösare. Trots att han kunde bara trolla fram, om man får använda det uttrycket. Han kunde bara få fram massa bröd och fiskar från ingenstans. Och han kunde bara sagt att låt allt bara ligga här och ruttna. Men han gjorde inte det. Han sa samla ihop det. Så att ingenting blir förstört. Och det är en läxa till oss. Om att vara goda förvaltare. Skaffa din egen ekonomi. Eller förlåt, din egen budget. Gör en egen budget. Personlig budget. Det var någonting som någon lärde mig någon gång. Och det har jag aldrig ångrat. Ha koll på din ekonomi. Vet hur mycket du gör dig av med. Var säker på att du kan leva inom de ramarna utav den lön som du får. Det här är en dygd utifrån Bibeln. Och då kan vi också, som det står i andra Korinthierbrevet, ge till andra med de här pengarna. Gud har all makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Om vi lever sparsamt så kan vi ha pengar över att ge till ett gott verk. Jag och Hulda har gjort en sak, och det är att vi har skapat en så kallad välgörenhetsfond. Och utav den lönen som vi får, så har vi avsatt en viss procent som vi ger till ett eget konto, ett sparkonto. Och det är just ett välgörenhetskonto. Där vi sätter in varje månad på det. Och jag har gjort det här i ganska många år. Till en början så jag har sparat en del på det där. Och på grund av det så har jag kunnat ge, som det står här, till många otroligt goda verk som jag annars aldrig skulle ha råd med att göra. Kunnat hjälpa personer att komma till ställen för där de behöver hjälp eller andra saker. Tack vare att vi har kunnat avsätta lite grann för att kunna ge till Guds verk. Och jag säger inte det här för att upplyfta oss på något sätt. Utan jag menar att jag tror att det här är en bra biblisk princip. Att spara så att vi kan ge till varje gott verk. Även om det bara är 1 euro i månaden. Börja göra det. Börja spara upp det. För förr eller senare så går det bra. Så kommer det att kunna bli till någon nytta. I Gamla testamentet så fanns det ett så kallat andra tionde. Det fanns inte bara ett första tionde som skulle ges till leviterna. Men det fanns ett andra tionde som skulle ges till välgörenhet. Och det är den principen som vi försökte bygga på också. Så andra Thessalonikerbrevet 3. Och vers 10 talar om en viktig princip. Det finns olika sorters fattiga. Det finns de värdiga fattiga som vi ska verkligen ta hand om och hjälpa på alla sätt vi kan. Men även fattiga kan drabbas av girighet, eller hur? Om man vill ha det som andra personer har, eller man tänker att jag behåller det här för mig själv även om Gud förväntar en viss del av mig. Och vissa fattiga, vissa andra fattiga också, som aldrig har lärt sig att förvalta sina pengar. Och de skulle förbli fattiga oavsett hur mycket pengar de fick. Så därför behöver vi kunna lära oss att förvalta. Kunna arbeta hårt och så mycket efter vår förmåga som vi kan. Och det står i Bibeln att den som inte vill arbeta inte heller ska äta. Så säger man, men jag är arbetslös, jag kan inte få något jobb. Okej, men då hamnar du inte i den kategorin. För det står den som inte vill arbeta. Så det handlar om en vilja. Vilken inställning har vi? Om vi vill arbeta, okej, det betyder inte att vi kanske nödvändigtvis kommer att hitta ett arbete, men vi kan söka det. Vi kan be till Gud om det. Men om vi har den inställningen att ja, jag behöver inte jobba, jag kan leva på bidrag. Då är vi i en farlig situation om vi tänker att det är lugnt. Några andra praktiska principer som jag skulle vilja lyfta fram innan vi avslutar här också är när det kommer till lån. Bibeln säger, okej, Bibeln förbjuder inte lån. Men Bibeln säger att lån är inte en bra idé. Om du kan undvika det till varje pris, försök undvika lån. Ordspråksboken 22, vers 7 säger, den rike råder över de fattiga. Låntagaren blir långivarens slav. Och hur sant är inte det? Om ni kommer ihåg i finanskrisen, vilka var det som drabbades värst? Det var låntagarna. Låntagarna som vräktes från sina hus. Och jag tror att Gud ger oss de här principerna för att hjälpa oss att slippa drabbas i svåra ekonomiska situationer. Ordspråksboken 22, vers 26-27. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på när du inte kan betala? Bra fråga, eller hur? Så gör allt du kan för att undvika lån. Om du ska studera, försök att arbeta kanske för att spara ihop till att kunna studera, om det är möjligt. Titta på andra lösningar också, hellre än att skuldsätta dig för resten av ditt liv. Mina föräldrar betalar fortfarande av på sina studielån. Och jag vill inte ha det. Och jag vet att vissa kanske inte klarar sig utan, och det är som sagt inte olagligt att ta lån, men försök i så fall att ta så lite som möjligt. Inte maximera det, eller vad man nu brukar göra. För det händer just det, att då måste man börja arbeta bort sin skuld. Och man blir fast i ett system som man kanske inte Gud kallar en till. Om du redan är skuldsatt, försök att göra dig fri så fort som möjligt. Stå inte i skuld till någon, utan i kärlek till varandra. En annan princip också, praktisk princip, är att gå i borgen. Den som går i borgen för en främling råkar illa ut, står det. Den som hatar att ge handslag är trygg. Och ja, jag kan bara säga det som en princip ifrån Bibeln, att han vill hjälpa oss att undvika att hamna i en situation där vi råkar illa ut, för att han älskar oss. Han vill vårt bästa. Så om någon kommer och frågar dig, du, kan inte du gå i borgen för mig? Jag har en stor fin plan som jag vill göra. Så säger jag att ja, tyvärr, Bibeln säger att jag inte ska göra det. Det kan du göra. Bibeln säger att jag inte ska göra det. Ordspråksboken 17 och 18. Utan förstånd är den som ger handslag och går i borgen för sin nästa. Så Bibeln avråder starkt ifrån att göra det här. Så de här principerna, återigen, ger Gud för att han vill att vi ska vara trygga trots finanskriser och andra saker som kan drabba. Förstås, vi kan inte lita på pengarna i sig själv eller de här principerna, men vi kan lita på Guds löften. Och om vi följer Guds principer och vi litar på Guds löften, så kan vi leva i trygghet, även i ekonomisk instabilitet. Och det är min utmaning till oss här. Är du villig att ha det hjärta som Jesus önskar att vi ska ha, genom att anta den här principen om självuppoffrande givmildhet? Och om det är din önskan, är det din önskan att också ha omvändelsen, inte bara till hjärtat, men också till plånboken? Det är min utmaning till varje person här. Jag skulle vilja avsluta med en bön. Men om det är så att du vill säga någonting till Gud om den här frågan, att du vill avlägga ett löfte om att du ska börja ta de här bibliska principerna på allvar i ditt liv, så vill jag lämna en tyst minut för dig att säga det till Gud i bön. Just till honom, utan att någon annan hör. Så låt oss böja vårt huvud och be. Herre, jag vill tacka dig för att du älskar oss, för att du har lovat att ta hand om oss. Herre, vi tackar dig för de principer som du har gett oss ifrån ditt ord. Och Herre, vi vill nu säga till dig, ifall du har lagt på vårt hjärta att besluta oss för att följa några av de här principerna som vi kanske inte har gjort hittills, så vill vi säga det till dig just nu. Herre, tack att du ser till vårt hjärta. Tack att du vill omvända oss till hjärtat och till plånboken. Tack att vi kan få ära dig med de medel som du har gett oss. Hjälp oss att kunna förvalta dem på det sätt som att du kan säga när du kommer tillbaka: bra gjort, du gode och trogne tjänare. Det är min bön för varje person här inne, i Jesu Kristi namn. Låt alla säga amen.